الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.
Mickey Boss.
Vi fortsätter att gå igenom Riyad al-Salihin och vi är i slutet på kapitlet om att vara god mot sina föräldrar. Och vi har kommit fram till hadith 334. Och där nämner författaren en hadith från Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam när Allah azza wa jall uppenbarade denna vers وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ och varna dina närmaste släktingar. Så kallade profeten a.s.w. på Quraysh och han samlade dem och han talade till dem generellt och specifikt och han sa Ya bani Abdishams och söner till Abdishams och Ya bani Ka'b ibn Luway och barn till Ka'b ibn Luway rädda er själva från elden. Ya bani Murra ibn Ka'b rädda er själva från elden. Ya bani Abd al-Muttalib rädda er själva från elden. Ya Fatima bint Muhammad rädda dig själv från elden. Fa inni la amliku lakum min Allah shay'an. För jag kan inte gynna er det minsta hos Allah. Ghayra anna lakum rahima sa'bulluha bibilaliha. Förutom att ni har släktband med mig som jag kommer att hålla. Jag kommer att hålla dem. Yani fuktiga eller jag kommer att hålla ihop dem. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. I denna mycket mäktiga hadith så finner vi att profeten Muhammad a.s. när han var i Mekka samlade Ahlul Quraysh som var hans kabila, som var hans stam. Och han tilltalade dem allihopa, muslimer och icke-muslimer. Han tilltalade dem efter stam, efter, yani, vad kan man säga? Det finns understammar i Quraysh. Yani mindre stammar i Quraysh. Och sa att jag kan inte hjälpa er det minsta. Ni måste hjälpa er själva. Ni måste alla rädda er själva från elden. Och sen avslutade han med att säga att till och med Fatima, dotter till Muhammed, jag kan inte hjälpa dig det minsta. Du måste rädda dig själv från elden. Här finner vi att man, när man gör da'wa till Allah, när man kallar folk till Allah, så ska man börja med sin familj. Man börjar med sin familj och sin släkt. De är människorna som är mest berättigade till dina vackra ord och dina hänvisningar och din kunskap. Och här säger profeten Muhammad a.s. någonting väldigt viktigt. Jag kan inte gynna er det minsta. Ja, ni kom inte på domedagen utan goda gärningar. Och sen säger, men jag är släkt med Muhammed, jag vill gå till paradiset. Funkar det så? Nej, det funkar inte så. Det funkar inte ens för profeten Muhammeds egen dotter, a.s.w. Fatima, som han sa om, hon är från mig, en del av mig och jag är en del av henne. Ja, han älskade henne så mycket. Men även hon måste själv kämpa för att komma till paradiset. Och det här är viktigt. Om det här är profeten Muhammed a.s. Han kan inte ens hjälpa sin egen dotter in i paradiset. Vad ska vi då säga om andra människor? Kan någon speciell sufi-sheikh hjälpa oss in i paradiset? Kan han det? Om profeten a.s. inte ens kan hjälpa sin egen dotter. Förstår ni? Så den här jämförelsen är viktig. Att i slutändan så handlar det om varje människa. Vad hon har yani sparat till domedagen. Vilka goda gärningar hon kommer att möta sin skapare med. Ja. Och därför så sa också profeten Muhammad a.s. وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ نَسَبُهُ لَمْ يُسْرَ بِهِ أو مَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَ بِهِ نَسَبُهُ. Att den som faller kort med att göra goda gärningar kommer inte att gynnas av sitt släktskap. Kommer man på domedagen och har inte gjort mycket goda gärningar, Då spelar det ingen roll vilken familj du tillhör. Det spelar ingen roll vem din pappa var, om han var den största sheikhen och största imamen. Och det här är något viktigt, för det har hänt ibland att jag har pratat med folk, och ni har säkert också hört det här, och man berättar för dem om islam, och då så kommer den här kommentaren: men min farfar var sheikh, eller min pappa kunde Koranen, min bror kan Koranen. Jag har inte frågat om det, jag har frågat om dig. Jenny, varför gör du inte salat? Varför gör du haram? Din pappa och din bror och så, det är inte relevant just nu. Utan, vad har du gjort för någonting? Och du kan inte säga till Allah att jag har släktingar som är bra, min farfar var bra. Det gynnar inte på domedagen. Utan det som gynnar är att varje människa har gjort sina egna goda gärningar. Men sen så säger profeten al-Islam avslutningsvis i denna hadith: jag kan inte gynna er det minsta vid Allah, förutom anna lakum rahima, förutom att ni är släkt. Sa'abulluha bi bilaliha. Det här ordet är lite klurigt att översätta, men det betyder här att blöta ner någonting, att hålla någonting vått. Och då säger ulema här, som Imam al-Nawawi, yani, att jag kommer att hålla släktbanden. Varför? För att bryta släktbanden är värme och det är eld. Yani, det är synd att bryta släktbanden, som jag har nämnt i tidigare föreläsning. Att behandla sina föräldrar och sina släktingar dåligt är en synd i islam. Och synder är något som leder till elden. Så här säger profeten al-Islam att jag ska blöta ner. Yani, jag ska släcka den här elden. Elden av att bryta släktbanden genom att hålla släktbanden. Och Sheikh Uthaymeen nämner också här att vatten ger liv. Att bryta släktbanden ger död till släktbanden. Yani, det ger död. Och vatten ger liv. Yani, jag ska ge liv till detta genom att hålla släktbanden. Sen så berättar författaren en hadith från Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, han sa det högt och han sa det inte tyst: inna ala bani fulan laysu bi awliya'i, att den här släkten eller familjen, de är inte mina awliya, de är inte mina bundsförvanter hos Allah. Innama waliyullah wa salihul mu'minin, att det är Allah som är min wali och de fromma troende. Men de har ändå släktband som jag kommer att hålla. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så samma budskap: den här släkten eller familjen var inte muslimer, men de var släkt till profeten Muhammad a.s. Men han sa, de är inte mina awliya. Yani, mellan mig och dem finns det hat. De är kuffar, de har inte accepterat Allahs religion. Allas. De är inte mina awliya. Och jag kommer inte att stötta dem och hjälpa dem i någonting som är falskt. Utan mina awliya, det är Allah och det är al-mu'minin. Och det här är det som kallas för al-wala wal-bara. Kärlek och hat för Allahs skull. Att man älskar och hatar för Allahs skull. Man älskar de troende och man hatar Allahs fiende. Men trots att de inte är mina awliya, så kommer jag att hålla släktbanden med dem. Och det här kanske ni minns i förra veckan, när vi nämnde hadithen om det var Asma bint Abi Bakr. När hennes mor kom på besök och hon var en mushrika, så sa han till profeten Muhammad al-Islam: får jag vara god mot henne? Och vad sa han? Ja, du får vara god mot din mor. Yani, även om de är icke-muslimer, så får vi vara goda mot våra föräldrar. Men det är två olika saker: att behandla någon väl och med respekt, och att älska någon och försvara någon och att ge någon seger mot muslimer och liknande saker, det är en annan sak. Det som kallas för muala. Ja. Sen så berättar författaren en hadith från Abu Ayyub Khalid ibn Zaid al-Ansari radiyallahu anhu, där han säger att en man sa: ja Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhinu lil jannah. Ja Rasulullah, berätta för mig en gärning som tar mig in i paradiset och tar mig bort från elden. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam: "Ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasilu rahima." Du ska dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Du ska förrätta bönen, betala zaka och hålla släktbanden. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här så nämner Abu Ayyub radiyallahu anhu att en man kom till profeten alaihi salatu wassalam och sa: "Ya Rasulullah, visa mig en gärning som tar mig till paradiset och räddar mig från elden." Och det här var en fråga som sahaba ofta ställde. Och sahaba var väldigt måna om att komma till paradiset. Det var det målet som de strävade efter. Och det är egentligen det målet som varje människa ska sträva efter. Vad är det egentligen som vi önskar i slutändan? Vart är det vi vill hamna någonstans i slutändan? Det är i Jannah, eller hur? Har vi egentligen någon annan önskan än att gå till Jannah i slutändan? Du kan önska dig massa saker i Jannah, men de får det automatiskt om du kommer till Jannah. Så egentligen bara att du hamnar i Jannah. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: "فَمَنْ زُهْزِعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ." Att den som räddas från elden och tas in till paradiset, فَقَدْ فَازَ, han har fått framgång. Och det världsliga livet är bara vilseledande egendom. Så vad är den stora vinsten? Al-fawz al-azim. Det är att räddas från elden och gå in i paradiset. Och därför så finner vi också att det här var det som sahaba brukade be om. Det finns en väldigt fin hadith som är sahih, där en man från sahaba, han sa: "Ja Rasulullah, jag kan inte göra lika fin dua som dig och Mu'ad. Du och Mu'ad, ni gör väldigt fin dua. Jag kan inte göra liknande dua som er." Och då så sa profeten alaihi salam: "Vad är det du ber om?" Och då så sa mannen: "Jag ber Allah om hans jannah och jag söker skydd från elden." "Vad är det du ber om i salah?" "Jag ber Allah om jannah och jag söker skydd från elden." Taib. Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi salam: "Hawlahun dandin." Det är samma sak som vi ber om. Yani, profeten alaihi salam kanske gör vackrare dua och längre dua och använder andra ord. Men i slutändan, vad är det man ber om? Han går till Jannah och att räddas från Allah. Ja. Och den här hadithen bevisar också en annan viktig princip. Och det är att för att komma till Jannah så måste man göra goda gärningar. För att komma till Jannah måste man göra goda gärningar. Mannen sa: "Ja Rasulullah, vad är det för gärning som kommer att ta mig till paradiset?" Det finns en felaktig uppfattning bland vissa muslimer att man kan komma till paradiset bara genom att vara muslim. Alltså bara genom att säga att man är muslim. Alltså, min pappa och mamma är muslim. Jag heter Abdallah. Jag ska till Jannah. Jag gör ingen salat. Jag fastnar till Ramadan. Jag gör ingenting. Jag har flickvän. Jag dricker alkohol. Det funkar inte så. Man går inte bara till paradiset genom att hoppas att komma in i paradiset. Utan det finns kriterier och villkor för att komma in i paradiset. Allah nämner att folk kommer att gå in i paradiset på grund av deras gärningar. Bima kuntum ta'malun. Så Jannah har ett pris. Och Jannah har också nycklar för att öppna dörren till paradiset. Och det är dessa goda gärningar. Så det krävs goda gärningar för att komma in i paradiset. Och profeten Muhammad alaihissalam svarade med att nämna vilka gärningar som skulle ta denna man in i paradiset. Och han nämnde den första och viktigaste. Och det var att du ska endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid Allahs sida. Att tawhid, att särskilja Allah i dyrkan. Att tro på la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Att endast Allah har rätt att dyrkas. Det här är det viktigaste i islam. Att ha en korrekt trosuppfattning. En korrekt aqida. Och därför så sa profeten Muhammad a.s. att den som dör utan att dyrka någonting annat än Allah kommer att gå till Jannah. Och den som dör och dyrkar någonting annat än Allah kommer att gå till elden. Det här är det viktigaste som finns. Ett tawhid. Att man endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så sa profeten a.s. att du utför dina fem böner. Du utför dina böner. Och han menar här de obligatoriska. Vill man till paradiset så måste man också be sina obligatoriska böner. Den som inte ber sina böner, han ligger väldigt farligt till. Han ligger väldigt, väldigt farligt till. Och Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i Koranen att de som inte ber är i elden. Ma salakakum fi saqar. Kunna qalu lam nakum min al-musallin. Folket i Jannah kommer att fråga folket i elden. Vad var det som fick er att gå in i elden? Det första de säger är, vi brukade inte be. Vi brukade inte be. Yani, vad är orsaken till att ni är i elden? Vi brukade inte be. Subhanallah. Så väldigt, väldigt farligt att inte utföra sina 5-dagiga böner. Och sen så sa profeten al-Islam, och att du också betalar allmosan. Du betalar din zakah. Som man gör om man är rik, så betalar man 2,5% av sin egendom en gång om året. Och sen den sista, du håller familjebanden, du håller släktbanden. Du är god mot din släkt. Subhanallah. Den fjärde saken som nämndes i denna hadith. Tawhid, salah, zakah och släktbanden. Vad händer? Vad är belöningen? Jannah. Vilka gärningar? Vad är den första? Tawhid, sen salah, zakah, håller familjebanden, vara god mot sina föräldrar. Då får du inshallah gå till Jannah. Sen så nämner författaren en hadith från Salman ibn Amir radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att om någon av er bryter fastan, så ska han bryta fastan på dadlar, för det är baraka, det är välsignelse. Om han inte finner dadlar, så ska han bryta fastan med vatten, för det kommer att rena. Och så sa han, sadaqa ala al-miskin sadaqa. Att skänka pengar till en fattig är en sadaqa. Och att skänka sadaqa till sina släktingar är 2 sadaqa. Yani sadaqa och sila. Det är både sadaqa och en god gärning mot släktingarna. Och denna hadith finns i Tirmidhi, och han, Imam Tirmidhi, säger att den är hasan. Här nämner profeten a.s.w. en viktig sak som är relaterad till fasta. Och inshallah, fastan är nära. Hur långt är det kvar till Ramadan? Du räknade 2 månader och 20 dagar någonting? Ja, subhanallah. Det känns avlägset, men subhanallah, Ramadan är nära. Och vi har ju vissa etik och vissa adab som man ska tänka på när man fastar. Och en sak som är sunna är att bryta fastan med de saker som profeten Muhammed al-Islam brukade bryta sin fasta med. Och de saker som han uppmanade oss att bryta fastan med. Han sa att det bästa man kan bryta fastan med, det är rotab. Rotab är dadlar som är halvmogna. Och de finns inte i Sverige. Och vad har vi sen? Om man inte har rotab, så bryter man fastan med tömmer, med dadlar. Och har man inte dadlar, så bryter man. Eller Afwan, han sa också, varför bryter fasta med dadlar? För det är baraka. Dadlar är välsignade. Mubarak. Inte bara när du bryter fastan generellt, så är dadlar en välsignad frukt. Och om någon skulle säga att det är den nyttigaste frukten på jorden, så skulle han ha mycket argument för det han säger. Subhanallah. Det gick ibland 2 månader i profeten Muhammeds liv alaihissalam, och det enda han åt det var dadlar och vatten. Inget annat. Du kan överleva på dadlar. Om du kollar vad dadlar innehåller, det är allt som människan behöver. Fibrer, kolhydrater, proteiner, vitaminer, mineraler, allting. Mashallah. Och då talar vi om färska dadlar, inte de här som är paketerade, man har helt massa socker på dem. Utan gärna färska dadlar. Det är baraka i dem. Så pass att profeten Muhammed alaihissalam, han sa, ett hus utan dadlar är ett hungrigt hus. Och i en annan hadith, ett hus utan dadlar är som ett hus utan mat. Spännande. Ja, utan dadlar, du kommer vara hungrig. Så dadlar är någonting väldigt viktigt. Och det är baraka, välsignelse. Har du inte dadlar, så bryter du fastan med vatten. Varför? För den är tahur. Det kommer att rena kroppen. Kommer att rena kroppen, mashallah. Du har fastat jättelånga dagar, och det första som kommer in i magen är vatten. Kommer rena magen, rena dina organ. Och det här vet ni själva, att egentligen det här är det bästa man kan äta. Och ni har säkert provat någon gång och brutit fastan med någonting annat. att du bryter fastan, du käkar massa sambosa och bullar eller, och dricker massa konstiga sockerdrickor och sånt. Du känner dig jättedålig i magen, eller hur? Det blir chock. Men alhamdulillah, vatten dadlar, mashallah, så gör man sin salat. Sen kommer man tillbaka och äter vad man vill. Då är magen förberedd på att äta mat. Tayyip. Och sen så nämnde profeten Muhammad a.s. dygden av att ge sadaqa till sina släktingar. Om du skänker pengar till en fattig person, det är sadaqa. Om du skänker pengar eller någonting till en släkting, då är det både sadaqa och sila. Du får dubbel belöning. Dubbel belöning om du skänker till en släkting. Så om du har valet att skänka till två individer, en är din släkt och en är främmande, vem ska du ge till? Släkten. Han är mest berättigad. Och om ni ihåg förra veckan vi talade om Abdullah ibn Mas'uds fru. Kommer ni ihåg den hadithen? Han var fattig och hon hade pengar. Och hon frågade profeten al-Islam om hon kunde ge sadaqa till Abdullah ibn Mas'ud. Och då så svarade han med ungefär samma svar. Att ja, du kommer att få belöning för sadaqa och sila. Så att ge och hjälpa sina släktingar är något väldigt viktigt. Och vissa tyvärr, de bryr sig inte om, de struntar i sina släktingar och sen de förklarar sig själva och så vidare. Utan man ska försöka att hjälpa dem om de är fattiga, de är i hemländerna och så vidare. Sen så nämner författaren Hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Han sa att det fanns en kvinna som jag älskade. Alltså jag var gift med henne, jag älskade henne. Men Umar, alltså min far, hatade henne. Och han sa till mig, skilj dig från henne. Men jag vägrade. Och då så hämtade Umar radiyallahu anhu profeten sallallahu alaihi wasallam och nämnde för honom vad som hände. Och då så sa profeten alaihi wasallam till Abdullah bin Umar, talliqha, skilj dig från henne. Och denna hadith finns i Abi Dawud och Tirmidhi och den är Hassan Sahih. Vad hände här? Abdullah bin Umar var gift med en kvinna som han gillade. Men hans far Umar bin Khattab ogillade den här kvinnan. På grund av vissa egenskaper som inte nämns i den här hadith. Men han ogillade henne. Och han sa till Abdullah bin Umar, skilj dig från henne. Yani, hon är inte bra för dig, skilj dig från henne. Och jag tror att vissa ulema också nämnde det här att yani, hon fick honom att göra mindre ibada. Så de nämnde det som en förklaring. Och då så ville han inte skilja sig från henne för han tyckte om henne. Och då så vände sig Umar till profeten al-Islam och klagade att yani, han lyssnar inte på mig. Och då så gav profeten Muhammad al-Islam Umar rätt och sa till Abdullah bin Umar, skilj dig från henne. Yani, lyssna på din pappa och skilj dig från den här kvinnan. Den här hadithen bevisar att man ska lyssna på sina föräldrar även i de saker som du ogillar. För någon kanske får för sig att man ska lyda föräldrarna i de sakerna som man gillar. Ja, det som är bra, det jag tycker om. Kallas. Om pappa och mamma vill det, då gör jag det. Men om pappa och mamma vill någonting som jag inte vill, då behöver jag inte lyssna på dem. Och det är fel. Även om det är någonting som du gillar, så ska du lyssna på dina föräldrar. Så länge de inte säger åt dig att göra någonting haram. Eller att lämna någonting wajib. Då ska du inte lyda dem. Men om det handlar om världsliga saker, så ska du lyda dina föräldrar. Tayyip, en fråga här som är väldigt relevant. Om ett liknande scenario skulle hända idag, att en persons mamma eller pappa säger åt barnen att skilja sig från hans fru, måste man då lyda dem? Ja, det beror på vilken anledning. Om de har en giltig anledning, att pappa kommer att säga skilj dig från den här kvinnan, hon fuskar med bönen, hon har dålig karaktär, hon är inte kysk och hon är vass i tungan och liknande saker. Han har giltiga orsaker och du vet att de stämmer, då ska du lyssna på din pappa. Men om det är tvärtom, han kommer och säger skilja från den här tjejen, hon är extrem, hon har på sig jilbab, hon är extrem, hon ber, hon säger att man måste be tid, hon är extrem och säger att man får inte lyssna på musik till exempel. Alltså, tyvärr pappa, du har inte kommit med något giltigt. Förstår ni? En man kom till Imam Ahmed och han sa, min pappa beordrar mig att skilja mig från min fru. Ska jag lyda honom? Han sa nej. Så mannen sa, men vadå? Profeten sa till Abdullah bin Omar, skilj dig från din fru. Han sa, är din pappa som Omar? Är din pappa som Omar? Ja, nej, kallas, nej. Och det Imam Ahmed här menar är att Omar, när han sa skilj dig från din fru, så hade han 100% en giltig orsak. Yani, det var inte på grund av nefs svartsjuka eller att hon gjorde något som var bra, utan det var 100% garanterat att hon var dålig. Förstår ni? Så därför sa profeten, alltså, lyd din pappa. Så då säger ulema, yani, folk är inte som Omar och folk är inte heller som Abdullah bin Omar. Så man får kolla på situationen. Om de har en giltig anledning, båda föräldrarna, så får man lyda sina föräldrar. Taib. Och sen nämner författaren en liknande hadith som handlar om mamman. Och det är från Abi Darda radiyallahu anhu att en man kom till honom och sa, jag har en fru och min mamma beordrar mig att skilja mig från henne. Och då så sa Abu Darda, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, föräldern är den mellersta dörren till paradiset. Om du vill försumma den här dörren, eller om du vill bevara den här dörren. Och denna hadith är Hassan Sahih. Så här, samma sak. En man sa att hans mamma ville att han skulle skilja sig från den här kvinnan. Och då så sa Abu Darda radiyallahu anhu att profeten Muhammed sa att föräldern är den mellersta dörren till paradiset. Och de lärde har förklarat ordet avsatt med att det betyder den bästa dörren till paradiset. Ordet wasat på arabiska kan betyda bästa. Yani föräldrarna är den bästa dörren till Jannah. Mashallah. Den mellersta eller den bästa dörren till Jannah. Allah va. Hur många dörrar finns det till Jannah? 7, 9, 8. Vad många åsikter? Vilken är korrekt då? 7 är Jahannam. Elden har 7 dörrar och paradiset har 8 dörrar. Paradiset har 8 dörrar. Och de har nämnt i vissa hadithier att det är bönen av dörren av salat, dörren av sadaqa, dörren av fasta, riyan, och den här dörren, föräldrarnas dörr, och dörren av jihad, och även Bab al-Ayman, den högra dörren, där de som inte kommer att ha något räkenskap kommer att gå in, och så vidare. Så paradiset har i alla fall 8 stycken dörrar. Så Abu Darda sa här till mannen att din mamma, dina föräldrar är den bästa dörren till Jannah. Vill du bevara den här dörren? Lyssna på din mamma. Vill du stänga den här dörren? Trotsa din mamma. Yani det han säger med andra ord är vad? Lyd din mamma. Eller hur? Nej. Och sen nämner författaren en sista hadith i detta kapitel. Och det är en hadith från Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma. Där han säger att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, Al-Khalatu bimanzilatil Att ens moster är på nivån av ens mamma. Ens moster, ens khala, har yani samma manzila som ens moder. Och denna hadith finns i Tirmidhi och den är sahih. Yani, en person ska respektera sin moster så som han respekterar sin mamma. Han ska vara god mot sin moster. För att de nämner att om någonting skulle hända med din mor, så är den närmaste personen som kommer ta hand om dig hennes syster. Yani, hon kommer att bry sig om dig som sitt eget barn. Så man ska vara god och respektera sin moster väldigt mycket. Ja. Och sen säger Imam al-Nawawi, och det finns många många hadither som är autentiska och kända som handlar om detta ämne, att vara god mot ens föräldrar. Till exempel hadithen om de tre som blev instängda i grottan, och den har vi gått igenom tidigare i boken. och hadith Jurayj. Kommer ni ihåg hadith Jurayj? Den pojken som talade. Och han sa, förra heden är min pappa. Den gick vi igenom för några veckor sedan. Och de har vi nämnt, säger han. Och många andra kända hadither som vi har yani, låtit bli att nämna för att förkorta detta kapitel. Och från de viktigaste av hadither är hadith Amr ibn Abbas radiyallahu anhuma. En lång hadith som kommer att nämnas. Som nämner många viktiga principer i islam. Och många adab. Och den kommer att komma, inshallah ta'ala, i kommande kapitel. Och i denna hadith så säger han att jag gick in till profeten Muhammed a.s. i Mekka. Och det här var i början av profetskapet. Och jag sa till honom, ma anta. Vad är du för någonting? Den här mannen sökte sanningen. Han ville bli muslim. Han hörde talas om att det fanns en man som sa att han var profet i Mekka. Så han begav sig till profeten Muhammed a.s. Och när han kommer in till honom så säger han, ma anta. Vad är du för någonting? Och då så sa han, Nabi, jag är profet. Faqultu wa man nabi? Och jag sa då, vad är en profet? Qala arsalani Allah ta'ala. Allah den högsta har sänt mig. Vad har Allah sänt dig med? Allah sände mig, arsalani bisilatil arham. Här nämner profeten Muhammad a.s. det budskapet som Allah skickade honom med. Vad var det första han nämnde? Bisilla till arham. Att hålla släktbanden. Wa kassril awthan. Och att slå sönder statyer. Wa an yuwahhad Allah la yushraka bihi shay. Och att endast dyrka Allah, att särskilja Allah och att inte sätta någonting vid hans sida. Till slutet på hadithen. Så här finner vi att från profeten Muhammeds grundbudskap var just att kalla till tawhid och att kalla till att upprätthålla släktbanden och god relation till familjen. Att det var en av de viktigaste sakerna från början av hans budskap till slutet. Ja. Och den hadithen kommer att nämnas senare. Vi ska ta några texter från kommande kapitel också. Kapitel 41, bab tahrim al-uquq wa qati'atu rahim. Kapitlet att det är haram att vara olydig mot sina föräldrar och att behandla sin släkt dåligt och att bryta banden med dem. Det är motsatsen till förra kapitlet. Förra kapitlet handlar om att det är wajib att vara god mot sina föräldrar och belöningen som finns där i. Här kommer vi tala om att det är haram, en av de största av synder, att vara olydig och taskig mot sina föräldrar och släktingar. För det är viktigt i islam att man förstår sig på yani, belöningen och straffet. Att tarib och tarhib. De här motparterna. För det ger människan balans. Det ger människan hopp. Och det ger människan fruktan. Tarib. Här nämner författaren ett antal verser. Som tyder på förbudet av att vara olydig. Och att vara dålig mot sina föräldrar och släktingar. Den första versen är från surat Muhammad. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهِ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Vad tror ni kommer att hända om ni vänder er bort, yani ni vänder er bort från islam, ni vänder er bort från Koranen, ni vänder er baka till det som folk var på i tiden av jahiliya. Annat än att ni kommer att göra fasad på jorden. Ni kommer att göra fördärv på jorden. Och ni kommer att bryta släktbanden. Det är dessa som Allah har förbannat. Och han har förblindat dem. Och han har gjort dem döva. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala hur ahlul jahiliya beter sig. De som inte följer Koranen och sunna. Om man vänder sig bort från Koranen och sunna. Man kommer att göra fasad på jorden. Man kommer göra kaos på jorden. Vilket vi kan se att folk har gjort i alla tider som har vänt sig bort från Allah subhanahu wa ta'ala. De har gjort kaos. De har spilt förbjudet blod. De har tagit pengar orättvist. Och inte minst de har också brytit släktbanden och behandlat sin släkt dåligt. Och vad är deras straff? Det är de som Allah kommer att förbanna. La'na. De som bryter släktbanden, Allah kommer att förbanna dem. Allah kommer att förblinda dem och göra dem döva. Yani, förblinda dem betyder här att de kommer att bli blinda och inte kunna se sanningen. De kommer förlora insikt. Att kunna skilja på rätt och fel. Inte att de förlorar synen, utan att de förlorar yani, förmågan att kunna skilja på rätt och fel. Och vilken är egentligen värst? Att förlora synen eller förlora al-basira? Att kunna skilja på rätt och fel. Den andra är självklart mycket värre. Att du ser sanningen framför dig, men ingenting händer. Du tar inte åt dig sanningen. Och att du blir döv från sanningen. Du hör den, summun bokmun umyun. Du hör sanningen, det går inte in i hjärtat. Det går ut i andra örat. Eller hur? Som Fir'aun till exempel. Såg han inte bevisen? Mosas 9 stora tecken. Han såg dem. Allting, han såg det framför sig. Hörde han inte bevisen och argumenten? Han hörde dem. Men han tog inte åt sig. Så han var blind. Och han var döv. Subhanallah. Så det här är ett mycket, mycket allvarligt straff för dem som bryter släktband. Sen nämner också författaren en vers från surat Ra'd 25. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَحْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Efter att Allah nämner de goda människorna och deras belöning, så säger Allah: och de som bryter förbundet med Allah, som är stadfast i människans natur och som särar på vad Allah har befallt ska vara samfogat, vad händer med dem? Och de gör fasad på jorden. Det är de som Allah kommer att förbanna. Och de kommer att ha ett ont slut. Så här nämner Allah liknande. Att de som bryter förbundet med Allah. Och sen också särar på vad Allah har befallt att vara samfogat. Yani, det finns saker som Allah har beordrat att det ska vara ihop. De ska vara tillsammans. Man ska hålla kontakten, bandens och så vidare. Den som särar på detta får det här straffet. Och det här faller in under att man särar på allt som Allah har beordrat att det ska vara samfogat. Att man särar på barn och deras föräldrar. Man särar på syskon, man särar på släktingar. Eller någonting som tyvärr har blivit vanligt. Som sker bland vissa människor som skiljer sig. Och det är att parterna går till domstolen. Och de vill hämnas. Kvinnan vill hämnas på mannen till exempel. Och hitta på massa saker så att han inte ska få se sina barn. Och han slog mig, han gjorde så och så. Och kommer med värsta sagan. Och han får skydda identitet och ta barnen och ensam vårdnad. Han får inte komma nära barnen. Och det är inte ens sant till exempel. Subhanallah. Den här personen som gör så här. A'udhu billah. Allahs lärna. Och ett ont slut. Och vad tror ni de här barnen kommer tycka om föräldrarna när de blir vuxna och får veta sanningen? Så att det här är någonting man ska akta sig för. Barnen har rätt att träffa sina föräldrar. Både sin far och sin mor. Det är ingenting som någon förälder ska göra. Att bara för att man har problem i äktenskapet så ska man söka den här gärna ensamma vårdnaden och neka den andra föräldern från att träffa barnet. Sen så nämner författaren en till vers. Och vi kan ta den som sista vers, sen kan vi ta lite frågor. Och det är versen i surat al-Isra 23-24 där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ. Och eran Herre har bestämt att endast han ska dyrkas. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Och att man ska vara god mot sina föräldrar. Om en av dem eller båda av dem uppnår hög ålder i era närvaro, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Så säg inte uff till föräldrarna. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Och skrik inte på dem. Eller behandla dem inte respektlöst. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Utan tala med respektfulla ord till dem. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Och sänk ödmjukhetens vinge. Ni ödmjuka er inför föräldrarna. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Och säg i eran dua till Allah, och Allah har rahma över dem så som de hade rahma över mig när jag var liten. En väldigt, väldigt vacker vers där Allah subhanahu wa ta'ala nämner att han har bestämt, han har beordrat att endast han ska dyrkas. Viktigaste som finns, tawhid. Och vad nämner Allah efter det viktigaste som finns? Efter hans rättighet så nämner han föräldrarnas rättighet. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانِ. Och att man är god mot sina föräldrar. Någonting som Allah har beordrat. Att man är god mot sina föräldrar. Och sen nämner Allah exempel. Han säger generellt man ska vara god. Och också speciellt när de har blivit äldre. Då ska man inte säga ord som uff. Inte bara när de är äldre. Man ska generellt aldrig säga någonting haram till sina föräldrar. Någonting negativt, kränkande, dåligt som får dem att ta illa upp. Och Allah nämner här det minsta dåliga man kan säga. Det är att man säger uff. Yani att man svär åt sina föräldrar. Lärna och säger fula ord och taskiga saker. Khalas, det där är katastrof. Men Allah nämner det minsta dåliga man kan säga till sina föräldrar. Och det är att man säger uff. Föräldrarna säger jalla diska, städa, jag är trött. Gå till tvättstugan. Jag säger uff, jag orkar inte. Alltså, du har gjort en kabira, en stor synd. Du ska bara säga ja pappa, ja mamma. Yes. Inte säga nej och absolut inte säga uff. Och absolut inte säga någonting taskigt. Att om du kan göra det själv och jag vet inte vad, du ger mig allt arbete och så, som vissa barn säger. Så respekt. Tala inte nedlåtande mot era föräldrar. وَلَا تَنَهَرْهُمَا. Skrik inte heller på era föräldrar. Höj inte rösten mot pappa och mamma. Utan tala med respekt. Sänk rösten. Tala med respekt. Och sänk rösten. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Och säg till dem vackra, ärofulla ord. Som får dem att bli glada. Jazakallahu khairan. Naam, barakallahu fi. Hafidhakum Allah. Wala ye jenna, wala ye rahma. Och så vidare. En vackra ord som får föräldrarna att bli glada och stolta över deras barn. Ord av respekt. Ord av ära. Det är det man ska säga till sina föräldrar. Och وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ رَحْمَ. Och sänk också ödmjukhetens vinge. Det betyder här att man ska ödmjuka sig för sina föräldrar. Man ska ödmjuka sig i tal och man ska också ödmjuka sig i agerande och bemötande till sina föräldrar. Att man behandlar dem med respekt. Och inte gör gärningar som tyder på högmod och trots. Som att man skriker och smäller dörrar eller kastar saker. Och liknande saker som tyder på missnöje och högmod och liknande saker. Man ska ödmjuka sig för sina föräldrar. Och sen ska man göra dua för sina föräldrar. Generellt man kan göra vilken dua som helst. Men det här är en väldigt fin dua. Att man ska be Allah att han ska ha rahma över hans föräldrar. Så som de hade rahma över dig. Jaza'an wifaqa. De hade rahma över dig när du var liten. De gav dig mat, de gav dig sovplats, de tog hand om dig, din mamma ammade dig. Och de gjorde allting för dig. Ska du inte ha rahma för dem nu när du har blivit stor? Jo. Så väldigt viktigt att man gör dua för sina föräldrar. Och försöker gengälda detta. Det goda som de har gjort. Genom att minnas sina föräldrar i sina böner. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.